gå in på vad e-voice är för någonting. Det finns väldigt stora diskussioner just nu på IP-PBX och jag vill sätta det i ett sammanhang. Vad jag tycker en IP-PBX är och vad det inte är för någonting. Och det passar jättebra till den introduktionen jag fick av Fred Baker här innan. Just realtidsapplikationer till desktopen och de typer av tjänster man kan då sätta igång och utveckla. Och varför inte? Jag tänkte där göra en djupdykning i en teknisk detalj hur man tar det här över en natt och firewalls. Jag tror att det är där som själva kärnfrågan är. När kommer genombrottet då, om man ska prata om ett genombrott? När börjar man se lanseringarna av det här? Och varför är det inte redan skett? Ni har en presentation i ert knä. Jag tänkte ta delar av den och sen har jag lagt till extra bilder som just går in på mer detalj var SIP är. Så det är extra bilder. Jag heter alltså Eva Jonsson, jobbar på Utfors. Det här är vårt nät. Det bygger på att vi har Ethernet direkt på fiber. Jag använder varken ATM eller SDH i vårt nät. Det är rätt väsentligt om man ska nu titta på vad som händer när man gör routerhopp och delayer. Så vi kör Ethernet rakt igenom vårt nät. Så du kan se det som att du expanderar ditt LAN, lokala LAN. Vi kallar det för native data, det vill säga det vi idag använder ur våra PCer. Det som kommer ur vår PC-miljö, det är Ethernet. Och det vi gör som operatör det är att vi fraktar Ethernet-ramarna som de är rakt genom vårt nät. Vi kan tänka oss att det ser ut som ett stort virtuellt LAN, ett VLAN. Problemet är om man ska vara operatör och lägga flera olika kunder. Med VLAN så tar det slut. Det går inte, skalar inte. Och det är därför vi använder oss av MPLS. Och det är det enda skälet till varför vi använder MPLS. Det här ger väldigt trevliga karaktäristika. Det här är vårt nät. Jag tänker inte gå igenom det här i detalj utan bara påpeka att här är kundroten. Och våran CPE är en Ethernet-switch. Härifrån till vilken annan punkt, om det är lokalkontor eller andra företag, så ser det här ut som en 1000 megabit eller 1 gigabit Ethernet. Och var och en är från blåburk till blåburk så finns det bara en enda punkt i nätet som gör ett routingbeslut. Så fort du kommer in i MPLS-molnet här uppe i vårt backbone så går du på en fördefinierad LSP eller en label switch path som det heter i MPLS. Det betyder att karaktäristiskt så är det fiberlängden och ett routerhopp som ligger mellan två burkar. Så då kan du tänka dig vad det finns för delay i det här nätet. Ingen alls. Den passar alltså alldeles utmärkt för voice-applikationer. Vi kastar inte paket. Vi har en hög tillgänglighet så det går. Man behöver aldrig tänka på vilka ATM-celler som tillhör vilket paket och så vidare för att få fram voice i det här. Den fungerar alldeles utmärkt för voice och det måste vi ju ta. Nu tycker jag att det verkar vara väldigt högt. Nu börjar jag eka. Undrar om jag inte tar ner den lite grann. Tack. Vi har en prioriteringstjänst. Det vill säga att om du har flera lokalkontor här nere så att du matar 10 megabit till huvudkontoret. Så det är självklart så att vi måste börja kasta paket. Om du skickar mer trafik till en punkt i ditt nät, för mycket trafik till en punkt i ditt nät, så måste vi kasta. Därför lanserade vi en prioriteringstjänst i våras som gör att du kan välja. Antingen kan du prioritera på TOS, alltså upp på applikationsnivån i IP-paketet, eller på P-biten ner i Ethernet-ramen, på VLAN också. Så du själv som kund kan säga att så här mycket trafik ska min voice vara, så här mycket trafik ska min data vara. Och den kan du kasta under förutsättning då att applikationen kan sätta TOS-fältet. Det här är en minimaskin om man ska köra voice. Idag så har vi vår tjänst som vi levererar idag. Heter IP-port. Och den här IP-porten har då tre tjänster byggt på en och samma access. Inbyggt i en och samma access. Det är ett VPN så du kan koppla ihop dina lokalkontor. Ett LAN, alla kontor ligger på ett och samma LAN. Det andra är telefoni, det är det röda. Vi har en telefoniaccess och idag kör vi TDM över IP och jag återkommer till det till nästa bild. Och sen har jag en internetaccess och alla de här tre accesserna det ligger på ett och samma Ethernet-interface i din Ethernet switch som vi levererar till företaget på fiber. Vi har även kopparaccesserna under de lägre, men det är mest, det är inte där vi är bra, utan vad vi är bra på det är då 10 megabit och högre. Vi levererar redan idag i affärsmodellen sådana att telefonin är fri inom utforsnät. Så vi tar inte betalt per samtal inom utforsnät. Vi måste då ta betalt när vi ska terminera utifrån. Den här telefoni-VPN:et, om man vill distribuera sin PBX över lokalkontor och när man vill koppla sin PBX över en PRI till våran lokalväxel, så använder vi någonting som heter TDM över IP, det vill säga vi enkapsulerar hela TDM, hela 2 megabit upp på Ethernet, och så kör vi precis som att det vore ett Ethernet. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det vill säga vi har redan voice-applikationer i nätet och vi vet att det fungerar. Så nu kommer vi då in på nya tjänster, och det är här som eVoice kommer in. Vad är det då för tjänster som kommer finnas i den här kiosken? Och hur, vad finns det i chokladasken? Det här är faktiskt en kiosk på Odenplan som jag åker förbi varje morgon. Så jag blir entusiasmerad över det här. USIP. Session Initiation Protocol. Och den kommer utifrån IETF. Och ni är säkert medvetna om den här diskussionen mellan H323 och SIP. Rent religiöst där så står jag att det finns större likheter mellan H323 och SIP än det finns skillnader. Så att jag är inte så religiös i det här. Däremot så håller jag väl för... om man börjar prata om tjänstexekvering, som vi kommer ta en sväng senare. Så när det gäller just tjänstexekvering och var den här tjänsten exekveras någonstans och hur den tas fram, så tror jag att det finns enorma fördelar med SIP, och just att SIP är ett IETF-protokoll och är väldigt närliggande både med HTML och Java. Men man kan göra mycket med H23 där också, så jag inte. Det här tänkte jag går igenom bara två bilder om vad protokollet är och gör och vad det inte är. Det här är ett flödesdiagram på en enkel uppkoppling. Det här är SIP, det blåa. Det röda är inte SIP. Det är en real-time protokoll, det är ett annat protokoll som framför själva mediet. Så om du tänker dig en telefonkanal på 64 kilobit och du får ett talsampel. När du ska skicka den genom internet eller datanäten, så gör man det med real-time protokoll. Så själva mediaöverföringen har ingenting med SIP att göra och inte H23 heller. Så signaleringen är out of band. Den är dessutom peer-to-peer. Så du behöver inga funktioner överhuvudtaget. Du behöver inget stöd i nätet överhuvudtaget för att sätta upp ett talsamtal. Du behöver inte göra någonting för att exekvera tjänster heller. De här tjänsterna kan exekveras i the user agent som det heter, eller e-voice-klienten om du så vill, på slutnoden. Man har gjort slutnoderna intelligenta, vad var han sa. Keep it simple, stupid. Det finns ingen intelligens i nätet utan det finns i endnoden. Det ställer till det lite. Vi kommer fram till det så småningom. Här ser man att när jag vill avsluta samtalet så gör jag det. Nej, det går inte heller. Så gör jag det senare. Det vill säga alla sessioner som sätts upp signaleringsmässigt måste hållas under den tiden jag pratar. Jag kan ju prata en timme med mamma innan jag lägger på luren. Och det gör att den här signaleringsvägen måste fortfarande vara öppen. Och då kommer vi då till nattar och firewalls. När jag pratar om natt, network address firewalls, kan alla det? Vad det är för någonting. Kan ni sträcka upp handen om de som kan vad en natt är för något i natten? Ja, ah, okej. Okay. Network address translators, det som översätter IP. Publika och privata IP-adresser. Toppen. Jag pratar med rätt folk, tror jag. Man har pratat om att man inte kan reservera bandbredd eller den här quality of service-parametern som man ska sätta upp resurser i nätet. Om vi nu ska... det har man arbetat med och det är nog klart och standardiserat färdigt, men det kommer inte heller SIP i sig självt att göra, utan det gör man då med andra reserveringsprotokoll, typ RSVP. Så vad det är alltså bara en signalering punkt till punkt för att komma överens om vad det är för media som sen ska skickas. Det här är protokollet och det här är, ni ska inte, det här är Henning Schultzrin som var den första som grundade, eller grundare, som var med och började ta fram standardiseringen på SIP. Och det här är hans bild som jag har tagit ur SIP-center. Så www.sipcenter.org är en väldigt bra källa för information om SIP. Och det här är en väldigt bra kompakt beskrivning och kompakt form på hur protokollet ser ut och vad det är för någonting. Det finns alltså, det här är SIP-meddelandet framför, får ni tänka er att här ligger IP-paketet och sen går den på TCP eller UDP och sen kommer SIP-meddelandet. Och det består antingen av en request eller respons. Requesten, den är till exempel inviten som vi såg tidigare, det som startar det hela. By och acknowledge, det är två andra. Och det finns egentligen bara 6 stycken grundläggande metoder, så det är ett väldigt lätt protokoll. En responskod, så det är antingen en request eller en respons. Och en respons till, den liknar väldigt mycket de här HTTP-responskoderna. 404 not found och 200 okej och så vidare. Sen är det ett adress. Vilken proxy man har gått via från Kalle till Eva och sen bara hur man identifierar just den här signaleringsströmmen. Det som är intressant här, det är att det här är SIP. Den här lilla biten. Det är inte mycket större. Det som kommer sen och det som beskriver vilken mediasituation, mediasession jag vill ha. Alltså det som beskriver mediasessionen, det är Session Description Protocol. Det är ett annat protokoll. Så om jag vill nu skicka min 64 kilobit så kommer jag säga att ja, du Kalle, skicka på till mig och jag har den här IPv4-adressen. Vill du skicka audio? Jag vill ha enligt en RTP audio video profile som den heter 0. Och det betyder skicka mig en G711 64 kilobit till den här porten. Och då, om man då gör analogt med FTP så ser man ju här att här står i klartext IP-adresserna både här och där. Och det här kommer vara ett problem när man ska ta sig över natten och firewallen. Nu kommer vi till frågeställningen här. När kommer genombrottet? Om den här hade klarat det, eller om vi hade publika IP-adresser till våra klienter, så hade vi redan haft ett genombrott. Därför jag tycker det var jättebra att Fred Baker tog upp det här. IVOS hade varit en lika naturlig applikation som e-mail om det var så att vi hade tagit oss igenom natten och firewallen. Det har vi inte gjort. Det som kom nu under det senaste året, bland annat från Cisco, är just att man tar sig över natten. Jag har den här PIX-E. Varianten som tog då både HT23 och SIP över. Det har dessutom kommit produkter det senaste året som fungerar som SIP-reläer som man kan sätta i sin DMZ och få den här signaleringen att gå igenom. Och därför tror jag att genombrottet kommer nu, produkterna och även en väldigt stort fokus inom standardiseringen på hur man tar den här över natten och firewallen har kommit. Jag måste tillbaka en bild. När jag sa att det var punkt-till-punkt-signalering så är det en sanning med modifikation. Jag vill göra en analogi med mail igen. Mailen har ju en mailserver och SIP kommer säkerligen ha en proxyserver och så här kommer det se ut i företagen framöver. Du kommer ha en SIP proxy precis som du har en webbserver och du har en mailserver. Det är det som översätter eva.jonsson@utfors.se. Om du har en mail så kommer den göra en MX-förfrågan till DNS:en som säger utfors.se, vart finns den? Och så kommer den fram till min mailserver och så säger Eva, här är ett brev till Eva, varsågod. Det blir samma sak med en SIP-proxy. eva.jonsson@utfors.se, det är min SIP-adress. DNS kommer gå ut och fråga SIP-servern, utfors.se, vad är den? Gå dit och säga, nu har jag ett samtal till eva.jonsson, vart finns hon? Är jag då inloggad? Vart jag än är i världen så kommer den bara returnera. Ja, Eva Jonsson hittar du på den här IP-adressen. Och den IP-adressen kan vara min hemadress eller min adress i Japan eller var den än är i världen som jag har loggat in mig på. Så det är ett inloggningsförfarande. Det SIP gör väldigt bra dessutom det är att den förgrenar sig gärna. Så den här SIP-proxyn kan dessutom säga att ja, hon har 5 stycken kontakter och jag prövar alla 5 för det har hon bett mig att göra. Och den som först svarar, det är det samtalet som låter gå igenom. Så det kan ju då vara till sekreteraren och hemma och på jobbet och mobiltelefonen och vad det nu är för någonting. Och den kan ställa upp de signaleringsfrågan då till alla de här 5. Och så den som först plockar den till exempel gör det. Och det här börjar ju då likna mervärdestjänster på kommunikation. Och nu kommer vi in på vad är en SIP-proxy. Hoppas ni hängde med där. Här kommer vi över natten och firewallen. Jag tror att jag tar den först. Firewallen, varför tar den sig inte över firewallen? Jo, SIP-signaleringen gör det. Den har en specifik port, 5060 eller 5061. Så SIP-signaleringen tar sig över firewallen, så det är inget problem. Om man vill vara definitivt säker och så kan man ju då tänka sig den här SIP-proxyn som är företagets proxy. Att man bara godkänner signaleringen från just den proxyn, 1, 2, 3, 4. Och då kan man sätta upp en policy firewallen och så funkar den här signaleringen jättebra. Det är bara det att B kan sjunga till A, går alldeles utmärkt, för det är en UDP-ström som bara går ut på. Här kommer jag själva sången. Det är bara det att den inkommande sången, den kommer att stanna i firewallen. Det här är det problemet vi har. Det vill säga, den här UDP-strömmen, den vet inte firewallen om att den är godkänd via en SIP-signalering av B. Det finns ingen association här emellan. Och det är vad de här produkterna idag gör när man uppgraderar. Det gör att firewallen vet om att jag har godkänt signaleringen. Att B vill verkligen veta av den här UDP-strömmen. Att den litar på att den här A's sång ska ta sig genom firewallen till B. För det har B frågat om. Och när det väl är klart, det kallas för en pinhole. Och när det väl är färdigt, då stängs pinholen i firewallen. Då kommer inte den tolerera en UDP-ström från den här IP-adressen längre. Så den öppnas bara tillfälligt. Och det är bara B som kan öppna den. Så det är tricks. Man kan ju tänka sig. Idag, hur många har vi då använt NetMeeting? Ja. Och det är lite tricks innan det. Man måste gå dit och be om hjälp innan de får igång de här grejerna. Och det kommer vara samma sak här. Det här kan inte gå ner till IT-supporten och säga, kan jag få öppna port 50-60? Det kommer ta tid innan det här kommer igenom. Men när det väl gör det så tror jag att det är att föredra inför det andra IP-baserade PBX som vi kommer att prata om sen. Snart. Okej. Vad som händer över natten, det är att IP-paketet tar sig ut. Destination-adressen är ju då publik, men source-adressen är privat. Jag har en port 50-60 och så har jag en via, och den där via och till och från, det är hur man talar om vilken proxy man har gått via. Det är jätteenkelt. Och det gör man då genom att ange IP-adressen. Men det finns fem andra ställen i SIP-protokollet som man har den här möjligheten att sätta en IP-adress. Och sen är det i Session Description Protocol där man har Connection Information. Alltså där man säger att, hörru du, A, skicka din media till mig B. Så jag skickar med min IP-adress i signaleringen. Och det är inte SIP, det är STP. När det här paketet går över natten så ersätter man source-adressen med publik adress. Och det gör natten då med sin state. Om det är en network address and port translator så sätter man dit ett nytt portvärde. I SIP så har man klarat av det här genom att sätta dit extensions. Man laddar, lagrar, alltså en extern proxy kommer att titta efter i source-adressen och se vad det står där. Och om det är en mismatch mellan det som står i viat så kommer man att sätta dit en extension där den informationen finns med. Men i STP finns det inget sånt idag. Det här gör också de produkter och uppgraderingarna som finns idag. Det finns någonting som heter STAN som togs fram i IETF tidigt våras. Där man låter B prata med en stanserver på utsidan för att fråga den här externa servern vad man egentligen heter publikt. Microsoft har också gjort något lite universal plug and play. Där B då enligt någon Microsoft-relation med någon natt kan gå och fråga vad den heter publikt innan den då skickar iväg den här typen av information. Så det här är knep och knop som kommer allt eftersom för att få det här att fungera. Nu är vi tillbaka till IP-PBX:er. Så vad behövs då? Jo, någonting som tar oss över natten och firewallen från en privat till en publik IP-adress. Någonting som loggar in den här publika IP-adressen så jag behöver en IP-adress till min SIP-adress. Och någonting som översätter min SIP-adress till ett telefonnummer. Det är vad jag behöver för jag är e-voice. Om du ringer från telefonivärlden behöver jag någonting som översätter telefoninumret till en SIP-adress. Det är vad Enum som vi kommer att ha en diskussion kring idag tror jag i något parallellt föredrag vad Enum är. Och PTS håller just på med ett Enum-prov. När man väl får in SIP-adressen så behöver jag veta vilken IP-adress jag ska skicka det här till. Och den IP-adressen måste jag klara av till en privat sida. Den här svarta rutan vill jag kalla en IP-baserad PBX. Det är en IP-baserad PBX. Så om man idag köper en IP-baserad PBX så är det väldigt bra att veta de varianterna som finns på en IP-baserad PBX. Om man låter det här vara en IP-baserad PBX så är man på rätt väg. Om man köper en IP-PBX som är en burk som har ett PRI i ena änden, har en möjligtvis ett LAN, men det kräver ett antingen ett eget LAN eller också så är det proprietärt för att man vill styra tjänsten mot dumma terminaler. Då är det en PBX. Man må kalla det för en IP-baserad PBX. Man må kalla det för en hosted IP-baserad PBX. Men det är en återvändsgränd. Det här är en skillnad. Det här är en IP-baserad PBX som när vi väl fått in den här typen av applikationer i våra LAN kan utveckla mer och mera bättre tjänster på desktopen och göra det mer och mer integrerat i våra Office-system. Jag har tre stycken företag, A, B och C. Vi gör backbonet, vi sätter dit en gateway. Vi har SIP-infrastrukturen. Och den här relän kan vi sätta som tjänst eftersom vi utförs har VPN-termineringen för våra företag. I sådana fall kan företag A välja själv om den vill köpa IP-telefoner, köpa intermediate access devices som SIP-signaleringsburken heter till de gamla telefonerna. Eller köra klienter på desktopen. Och det är det här som kommer att hända. Här kommer det hända någonting. Det här att det ska finnas några finare tjänster eller bättre tjänster. Eller att det ska vara precis som de gamla PBX-tjänsterna. Okej då, man vill ju köpa det. Men det är inte där någonting som kommer att ske där. Helst av allt så hade jag velat att de här PBX-systemen låg kvar. Och så kunde vi ha en internetutveckling på e-voice. Men så är det inte. Det andra vi kan koppla upp oss i som är bättre, det är att du behåller PBX:en. Du kör IAD:n här uppe så slipper du åtminstone ha en extra PRI framdragen till företaget utan du delar det med datat. Och det här kan du göra eftersom vi har en prioriteringstjänst. Det sista är att du köper en IP-baserad PBX. Och det här är direkt ersättningen av en PBX. Det finns ingen bättre eller sämre med det utan det är samma. Same, same. Kanske om du får ett bra pris på den då, så är det bra. Men det åtminstone som du kunde effektivisera, det är ju då att lägga över PRI åtminstone på datat och möjligtvis tjäna lite på accesskostnaden. Det här är det som är intressant. Jag har stulit det här också, det är ett citat. Functional demarcation between customer and carrier roads. När man talar om de här nya, trevliga, hotta tjänsterna så är det just det att i den här världen så är ändnoden intelligent. Den kräver inte en nättjänst för alla typer av mervärdestjänster. Men däremot så är det ju vi är vana vid att operatören har ett fullt ansvar över alla tjänster. Så om någon tjänst inte funkar återuppringning så ringer man till operatören utan att förstå att återuppringning det är någonting som du just har exekverat i din telefon, IP-telefon. Det är en tjänst som du har köpt i och med att du har köpt telefonen och inte att du har köpt accessen. Det här blir ett intressant spörsmål. Så här kommer det att se ut i framtiden, tror jag. Vi har mail, webb och vi har e-voice. Och det vi kommer att ha i företagen, det är ju antingen på alla de här tre. På mail och webb så har vi ju ett ben som är Microsoft levererare eller någon open source. Och det är väl de största, sen kan jag debattera det här, men okej, det är lite visioner. Så på det här så finns det en freeware och det finns en Microsoft egentligen, det är de stora. På mail så är det SendMail eller Microsoft Exchange. På webben så är det Apache då, och sen med eller Microsoft Internet Information Server eller vad det så för. Och på e-voice så kommer det vara samma sak. Vi kommer ha en antagligen tror jag. Microsoft kommer med sin .net och på den här open source är Leif här. Så är det han hittade PartySip, den är rätt bra. PartySip eller då den här Vovida från Vocal. Någon utav dem där kommer. Sen finns det SIP-servletarna. Det finns SIP-servletarna också då, som finns en diskussion om man kan göra om de här HTTP-servlarna till SIP-servletar. Så här kommer det se ut. Det är bara det att liksom, introduktionen på det här har blivit lite snedvriden. Det är därför vi har den här IP-PBX-funktionen, IP-PBX-diskussionen. Egentligen skulle det vara så här. Men just nu så kommer den där proxyn att kallas för en IP-baserad PBX. Vad är det då som kommer att ligga i nätet i framöver som mervärdestjänster? Tittar man på det så är det för är det olika vad företagen kan investera. Alltså jag tror i alla fall för små och större medelstora företag så kommer det som är kostar mycket pengar. Om du ska ha röstmotorer så kostar de idag rätt mycket pengar. Och sen såg jag just att de lanserade en för en sån här PDA. Men när, om du vill göra talsvarstjänster eller automatisk telefonist eller vad det nu är för någonting, så kostar den logiken rätt mycket och då vill man nog distribuera den över fler företag. Och därför kommer det i alla fall att börja att ligga i nätet. Det är då Switchboard Services, K-Center och Helpdesk. Det är mycket av kösystem, talsvarstjänster och möjligtvis presence-based, men det är mycket tveksam till. Men om det är stora presence-system som kräver större databaser. Men databaser kommer man använda. Och så konferenssystem. Men om man ska vara 100 personer i en videokonferens så ska ljudet mixas. Och då är det nog också bra att ha något stöd för det i nätet. Också. Det vi har lanserat det är Maratec. Och den kommer att bli SIP-baserad. Idag är den inte det, men det finns framme så man kan ringa in till den och ringa ifrån den via SIP. Och det är då en webbportal som du går in. Och du har alla video, audio, du kan instant message, du har shared whiteboard. Och det här kan man se då som en tjänst. Du kommer att kunna logga in i en webbsida och ha det här tillgängligt. Det här är den typen av tjänster som kommer att ligga i desktopen. Nu tror jag att jag har kört 10 minuter över tiden. Så med den här bilden så vill jag avsluta.